Det är onsdagen den 28 januari. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Varmt välkomna till oss. Kan Sverige och våra grannländer i framtiden lita på USA och ett NATO där USA utgör den viktigaste och den starkaste medlemmen? Efter president Donald Trumps första år vid makten och inte minst de senaste veckornas turbulens är det allt fler som ställer just den frågan. Och allt fler som svarar antingen ett direkt nej eller ett tveksamt ja, men. Det här ska vi prata om idag. Hur påverkas svensk säkerhetspolitik av Trump-administrationens agerande? Bör vi rent av skaffa oss en plan B och hur ska den i så fall se ut? För att grotta vidare i det är jag glad att hälsa två gäster välkomna. Nämligen Stefan Olsson, moderat riksdagsledamot, ledamot i utrikesutskottet, statsvetare, tidigare verksam vid Tankesmedjan Fri Värld. Varmt välkommen hit, Stefan.
Tack så mycket.
Och så Mike Winnerstig, forskningsledare och enhetschef på Totalförsvarets forskningsinstitut, enheten för säkerhetspolitik. Varmt välkommen du också, Mike.
Tack så mycket.
Ja, jag tänkte vi kort skulle börja med den väldigt dramatiska situation som vi upplevde förra veckan. Donald Trump och hans medarbetare talar om att Grönland skulle bli en del av USA. USA skulle helt enkelt ta Grönland. Och på direkt fråga uteslöt man då inte heller militärt våld. Därefter backade man och det slutade som det verkar i någonting som är väldigt svårt att säga vad det är. Kanske var det ingenting. Stefan, ska du börja? Vad var det egentligen som hände förra veckan? Hur uppfattade du det?
Ja, faktum är att det är ingen som vet. Vi har ju fått uppdateringar av vår regering, men jag har också försökt liksom läsa på nätet vad andra regeringar har sagt. Men det är faktiskt ingen som vet vad det här konstiga samtalet mellan Mark Rutte och Trump innehöll. Detaljerna det finns inga detaljer. Plötsligt bara så backade han. Först var han väldigt stöddig och sen så 3 timmar senare hade han retirerat på precis allt.
Och det finns inget skrivet efteråt? Där som vi kan
det finns inget skrivet och ledande aktörer, inklusive Grönland och Danmark, vet inte vad som har överenskommits.
Okej. Okay. Mike, hur tolkade du förra veckans händelser?
Jag delar i stort sett helt Stefans inställning. Jag ska bara inledningsvis säga att jag är ju här i motsats till Stefan, inte som politiker utan som privatperson mer eller mindre. Det jag säger i den här podden är inte FOIs officiella syn nödvändigtvis.
Okay,
men jag delar ändå Stefans bild här. Vi såg en amerikansk president som svingade ganska hårt gentemot Grönland och Danmark. Och eftersom det blev en hel del protester, inte minst i Europa men även internt i USA, så var det fullt möjligt för honom att bara några dagar senare backa från allt detta. Och vi vet fortfarande inte, precis som Stefan säger, exakt vad eventuella överenskommelser om Danmark kan ha inneburit. Det finns ju goda förutsättningar för USA att få precis det man vill i alla fall genom det avtal man slöt med Danmark 1951. Vad gäller militära och säkerhetspolitiska frågor, vilket är den officiella motiveringen som Trump tidigare framförde. Mm.
Men Stefan, en uppföljande fråga. Att det är ett mysterium för omvärlden efteråt, är det ett säkerhetspolitiskt problem?
Ja, det är det. För det här ger ju, man vet inte var USA står. Och det var ju också den reaktionen som vår statsminister gick ut och sa direkt att det här är ju bra, men vad gäller nu egentligen? Ingen vet. Det är ju så att det verkar som att Trump bestämmer liksom USAs utrikespolitik en gång om dagen. Han kanske, vad har han för åsikt imorgon? Jag vet inte. Så att det här är ett jätteproblem för USA. Man vet inte vilken linje.
Mm. Vad tror du, Mike? Fanns det på kartan att USA rent av skulle ha agerat militärt mot Grönland?
Nej, det gjorde inte, vågar jag påstå. Jag var i Washington för ett par veckor sedan och gjorde ett antal intervjuer och möten med amerikanska företrädare av olika slag. Och alla var överens om att något militärt ingripande blir det inte. Och det här var ju då långt innan Trump svängde, så att säga. Och jag håller visserligen med Stefan om att osäkerheten är monumental vad gäller Trumps egna uppfattningar om saker och ting, men USA är inte Nordkorea samtidigt. Vi vet att det som den högste ledaren, eller den stora, eller kära ledaren, vad han nu kallas i Nordkorea, säger, det blir lag nästan samma dag, eller åtminstone dagen därpå, så är det inte USA. Man har dels en konstitution som är aktivt skapad för att motverka just kungsliknande presidentskap, så att säga. Och vi ser redan nu en betydande rörelse i kongressen, även hos de republikanska senatorerna framförallt, men även i representanthuset, som agerar mot de här tankarna att ockupera Grönland. Liksom. Det var väldigt tydligt från början att det var så. Så att det faktum att Trump säger en massa saker, det gör han därför att han är en politiker i en starkt populistisk tradition. Sen kan man också till det möjligtvis för att han fyller 80 år. Han har möjligtvis så att säga inte alla hästar hemma rent mentalt. Och en del av det han säger på senare tid har tytt på det.
Stefan, vill du följa upp på det? Att, vad Mike säger, att det finns ändå en viss transparens och stabilitet i USA bakom den tokiga ledaren.
Så. Ja, det gör det verkligen. För att det finns, Mike pratar ju om kongressen, men det finns ju sen finns det också USAs försvarsmakt som ju redan är inne i olika strukturer, NATO-strukturerna och alla möjliga typer av samarbeten i hela världen. Och här pågår ju en vardag, så att man amerikaner och europeer, de träffar ju varandra varje dag och man jobbar tillsammans med massa organ och sen ute på övningar och sådär, och man patrullerar på olika ställen. Det finns amerikanska förband i Baltikum och så vidare, och där rullar allting på som om ingenting hade hänt då.
Okej, nu ytterligare upp för en fråga. Kan man då tänka sig ett realistiskt framtid då man helt enkelt särkopplar vad den yttersta politiska makten ägnas åt i massa uttalat på sociala medier och hur den politiska och militära vardagen ser ut? Och skulle vi kunna leva med en sån märklig situation?
Ja, men vi gör det nu. Vi har faktiskt gjort det under ett helt år. Men det finns liksom ingenting annat att göra, för att det utgår ju inte heller någon tydlig order från Washington till alla verksamheter i resten av världen att de ska avbryta samarbetena. Det finns ingen sån order. Och då måste man ju fortsätta på det man redan har.
Mm. Det låter ju som Donald Trump inte uppfyller sina åtaganden som överbefälhavare riktigt, utan han pratar men de underlydande gör någonting annat. Eller Mike, är det går för långt att säga så?
Ja, det tycker jag kanske. Alltså, i princip är det ju så att den amerikanska försvarsmakten lyder under försvarsministern som lyder under presidenten. Så att försvarsmakten är ju en del av den exekutiva makten i USA. Det vill säga den har ingen egen rätt att säga saker. Men det hindrar ju inte att den, och i det här fallet var det alldeles uppenbart så att de allra flesta fyrstjärngeneraler, alltså de högsta militära befälhavarna i USAs försvarsmakt, under hand och bakom skål och vägg så att säga, agerade emot alla former av ingripande på Grönland. Vi hörde massor, visserligen bara rykten, men dock rykten om detta i Washington för ett par veckor sedan. Så det förekom ju en dialog mellan den exekutiva maktens spets, det vill säga president Trump, och hans underlydande då, exempelvis the Joint Chiefs of Staff, alltså den högsta militärledningen i USA. Och den var extremt negativ den senare då till alla operationer mot Grönland. Sen är det ju också så att det finns ju, som Stefan sa, ett extremt väl utbyggt samarbete mellan USAs försvarsmakt och inte bara NATO-länderna, inklusive Sverige numera, utan även stora delar av andra länder i världen. Vi har ett USA som har 60 allierade totalt sett, ungefär hälften är NATO-länder, men hälften ligger utanför Europa. Australien, Japan, Sydkorea är bland de mest kända, men nästan hela Sydamerika också. Där man har formella försvarsgarantier, alltså ömsesidiga försvarsgarantier i alliansfördrag med de här länderna. Mm. Och det har inte heller ändrats.
Men om du ska kommentera det, Stefan sa att sedan ett år lever vi så att säga, en ny verklighet då det retoriken och det yttre och Trumps twittrande och allt sånt där är en sak och verkligheten på marken är en annan. Är det hållbart? Eller vad tänker vi om? Kan det fortsätta så år efter år? Eller i alla fall 3 år framåt?
Vi hade lite av det här även under Trumps första period 16-20, men eller 17-21 om man ska vara exakt. Men de facto så är det värre nu på det här temat. Alltså, han säger mer och han säger konstigare saker. Men tittar vi, jag såg en uppställning av det här häromdagen, tittar vi på exempelvis alla de hot som han har twittrat om eller uttalat sig om vad gäller tariffer mot andra länder, alltså tullar, drastiskt ökade tullar, så har 3/4 ungefär av de uttalandena sen dragits tillbaka av honom själv eller av USA. Så det är väldigt mycket prat, varmluft som man säger i vardagliga sammanhang. Mm.
I Köpenhamn så ska man ju då enligt uppgift inte heller trott att en militär aktion var det sannolika. Men man skickade ju, man vidtog åtgärder och man bad allierade om hjälp och man skickade lite soldater och sånt. Spelade det agerandet något roll för utvecklingen, Stefan, tror du?
Ja, visst gjorde det. Men jag vet egentligen inte riktigt vad de här militärerna skulle göra på Grönland. De skulle planera. Jag tror att det var redan låg i schemat. Så att jag tror att det kan vara lite missförstånd där också. Men det är klart att det har betydelse. Man kan alltså skicka en enda officer till ett visst område och det har har symbolisk betydelse.
Det blir stort i media.
Jag vet. Och sen så, jag läste ju också lite så här hånfulla amerikanska kommentarer. Liksom så här, Norge skickar 3 officerare. Vad ska de göra för någonting? Det är väl inget försvar. Nej, det är det ju inte heller. Men symboliskt så har ju ändå betydelse. Det har det ju. Men den incidenten tror jag ändå inte var avgörande faktiskt.
Nej,
men
vad tänker du om det? Nej, alltså,
Stefan har rätt här, jag kan undertrycka det. Det här var en redan förut planerad övning som skulle genomföras. Vad som hände var att man bjöd in några officerare till, om jag minns rätt nu, bland från Sverige. Vi skickade 3 officerare, inte soldater, vanliga soldater, utan officerare som skulle vara med i övningsplanläggningen. Minns jag rätt så var det här också i princip en NATO-övning, i alla fall sanktionerad NATO, så jag tror att det låg väl inom ramen för den normala övningsverksamheten man har. Här ska man dock säga, och det glömmer vi ofta bort där i Europa, att danskarna har inte till full uppfyllt de löften man gav till den förra Trump-administrationen om att satsa väsentligt på det grönländska försvaret. Jag tror att man har kanske i grova svängar tagit ungefär 10% av det ansvar man sade sig vilja ta för Grönland för då en 5-10 år sedan. Mm. Så att det finns anledning att förstärka det grönländska försvaret. Det som är intressant med det här, hela den här problematiken, är ju också att Trump själv har då uttryckligen sagt att vi måste försvara Grönland mot ryssar och kineser, därför att de kommer annars att ta Grönland om inte vi gör det. Det är det som har varit den strategiska logik här. Och det gör att han utmålar Ryssland som en fiende, och det har han inte alltid gjort tidigare. Han har ju tidigare i olika sammanhang sagt att det vore jättebra om vi, det vill säga han och president Putin, kunde komma överens om en massa saker, inklusive kriget i Ukraina, men han har velat ha, så att säga, Ryssland som en vän, eller åtminstone en partner, snarare än en fiende. Här utmålar han Ryssland direkt som en fiende, just i fallet med Grönland. Och det är ju lite spännande också. Men som sagt, jag tror att det var viktigt att det fanns europeisk militär personal på Grönland, och bara tanken i, särskilt i kongressen där man har ändå senatorer som håller på länge med det här, att man skulle skicka amerikansk trupp som då skulle kunna mötas av europeiska soldater och officerare på Grönland, det såg väldigt, väldigt illa ut.
En avslutande fråga för själva grönlandskapitlet. Du, Mike, som har varit i Washington och haft örat mot marken. Det här pratet om att det skulle varit, det var ju 11:e luftburen, i alla fall vissa förband därifrån i Alaska skulle ha satts i beredskap för en eventuell aktion. Var det bara lösa rykten eller fanns det någonting bakom det?
Jag vet inte det. Det var förmodligen rykten, men det jag vet tydligare, det är visserligen också rykten, men mer korrigerade, för jag hörde från flera håll, det var ju som sagt att de högsta militära befälhavarna i USA agerade kraftfullt emot de här planerna som kan ha kommit från Vita huset när det gällde att ge order om att åtminstone ta fram optioner på hur man skulle kunna erövra eller ockupera eller invadera Grönland. Jag vet inte vad som var sant här, men det gick mycket rykten om, som sagt, en väldigt kraftig pushback från Försvarsmakten.
Vi lämnar Grönland, kanske kommer tillbaka, men går tillbaka till huvudfrågan. Man hör då allt fler mena att det är NATO som funnits i snart 80 år, sedan 1949, inte längre finns, inte ens det NATO som Sverige gick med i för knappt 2 år sedan. Stefan, är det så att USAs agerande har gjort att NATO helt enkelt inte är samma sak som förr?
Det är inte samma sak som förr, och det beror just på att det är den amerikanska statshögsta ledningen inte är lika hågad av att försvara NATO på exakt samma sätt. Men NATO finns ju fortfarande, och det är fortfarande den bästa arenan för försvaret av Europa och för försvaret av Sverige. Mm. Men det är klart att det blir, men allt det blir alltid en massa frågetecken när högsta ledningen liksom agerar på det här sättet, men väldigt konfrontativt mot en allierad. Det är klart att alla de här frågorna ställt på sin spets då. Men vad är NATO numera avvecklat? Nej, det är det ju naturligtvis inte. Det är ju en organisation. Det finns förband ute som övar och samverkar. Det finns en byråkrati. Avtalen är inte alls uppsagda. Det finns ingen amerikansk order om att nu är vi inte med i NATO längre. Så det är klart att det finns då ju.
NATO finns kvar, men inte riktigt samma sak på grund av den amerikanska administrationens agerande. Vad säger du, Mike, på samma fråga?
Nej, jag håller inte riktigt med om det i meningen att NATO är som det har varit. Det har inte skett några förändringar i praktiken alls där än. Men däremot så har den amerikanska ledningen förändrats i just den här populistiska, erratiska, väldigt inkoherenta stilen som president Trump framförallt symboliserar själv. Men där han har en icke ringa del av sin sin regering och sitt entourage politiskt med sig. Det är ett problem, det har vi inte sett förut. På det viset är läget nytt. Jag håller gärna med om en NATO som organisation och som försvarar av Västeuropa och USA mot eventuella, framförallt ryska attacker. Den kvarstår i stort sett helt ograverad, skulle jag vilja påstå. Vi har ju sett många kriser förr dessutom inom NATO som alltid har fått kommentatorer och hävdat att NATO är dött eller begravet redan sedan 1956 redan med Suezkriget där Suezkrisen ska jag kanske säga, där England och Frankrike försökte tillsammans med Israel ockupera Suezkanalen som Egypten då hade nationaliserat. Det var en jättesmäll både för Frankrike och England. Frankrike drog slutsatsen att man kan inte lita på USA längre. Därför måste vi skaffa vår egen kärnvapenförmåga och vår egen europeiska eller franskledda europeiska förmåga. Storbritannien drog motsatt slutsats, det vill säga att vi måste vara så nära USA som möjligt så att vi inte råkar ut för det här igen. Det var liksom det som var.
För Eisenhower sa ju helt enkelt stopp då.
Ja, precis. Och sen har det där pågått i massor av år. 1966 så slängde general de Gaulle ut NATO ur Frankrike, vilket skapade en jättestor kris. Och det var då man tvingades bygga upp ett nytt högkvarter väldigt snabbt i Belgien istället. På 60-70-talet hade vi Vietnamkriget som var extremt impopulärt i Europa och som var en bärande anledning till att ett antal länder, inklusive Sverige, inte gick med NATO. På 80-talet hade vi den så kallade Euromissile-krisen där NATO under USA placerade ut en massa kärnvapen i Europa, också oerhört impopulärt i Europa och väldigt problematiskt. Sen hade vi Jugoslavienkrigen på 90-talet där en massa andra problem kom. Irakkriget 2003 där Frankrike och England igen då, fel, Frankrike och Tyskland, inte England. England var ju på USAs sida. Aktivt motarbetade vad den största allierade i NATO skulle göra, det vill säga invadera Irak. Och det hjälpte ju inte visserligen, men det blev en enorm kris i NATO på den tiden också. Och så där har det fortsatt. Liksom. Det finns kriser var tionde år ungefär som, där NATO döms ut och man säger att NATO dött. Det kommer aldrig bli som vanligt igen. Och jag minns redan 93 när jag var väldigt ung i den här branschen, det är ju över 30 år sedan nu, så hade vi fransmän i Stockholm som sa att ja, på grund av att det kalla kriget är slut så kommer USA dra sig tillbaka från Europa och bara fokusera på sin egen business på andra sidan Atlanten. De kommer inte bry oss om oss längre och därför måste vi Europa under fransk ledning självklart bygga upp ett eget försvar. Så mm. den här debatten har vi haft jättelänge.
Tack, utmärkt historiskt perspektiv. Ja, Stefan, du nickar.
Jag håller med om det. Det kommer att gå liksom.
Men givet då i alla fall, någonting har hänt i NATO eller USA framförallt, är vi i alla fall överens om. Stefan, vilka konsekvenser får det för svensk säkerhetspolitik?
Jag tycker det är kanske inte bara i USA som är problemet, eller den amerikanska statsledningen som är väldigt oberäknelig. Jag litar ju ändå i slutändan på USA som nation, för att det här kommer ju, de tjänar på alliansen. Så att jag tycker inte det är inte de som är den svaga länken här faktiskt, utan det är vissa länder i den europeiska familjen då, som Ungern. För att NATO är ju en konsensusorganisation, så att egentligen om NATO ska agera så måste alla länder vara med på det. Och det där har ju faktiskt också funkat, men Ungern har ju bestämt sig för att de ska spela en helt egen roll i europeisk politik. Och de blockerar ju massvis med beslut i EU, och då kommer de ju naturligtvis också kunna blocka saker och ting i NATO där det inte finns någon majoritetsregel överhuvudtaget. Mm. Så det tycker jag, det är ett större problem.
Okej, du räknar upp fler problem med NATO, ja. Men vad får det för konsekvenser för svensk säkerhetspolitik?
Ja, det vill jag, nej, men jag vill bara poängtera att det är det som är problemet som måste hanteras. Och jag är inte helt man imponeras inte alltid av tyskt och franskt ledarskap heller alla gånger då. Jag är mer imponerad av britterna. Men i alla fall, då måste man ha en plan B. Och jag antar att det är det du vill veta.
Ja, det är det jag fiskar efter.
Ja, men vi har faktiskt ingen jättebra plan B nu. Men man kan ändå inom ramen för fria staters egna arbete göra liksom egna försvarsplaner. Och att ha egna, alltså planer vid sidan av NATO-strukturerna för om allting skiter sig, vad gör vi då i Norden? Det tycker jag, det är en bra fråga. Den bör man gå och ta sig an.
Mm. Behöver vi en plan B och hur ska den i så fall se ut, Mike?
Alltså, det beror på vad man menar med plan B. Vi kommer aldrig, inte ens på europeisk nivå, under överskådlig framtid att kunna på egen hand helt och hållet avskräcka Ryssland från att göra aggressiva saker. Vi kan göra det svårare för dem förvisso, men på grund av den väldigt stora ryska kärnvapenöverlägsenheten så kommer det inte att gå att trovärdigt avskräcka Ryssland om man verkligen från rysk sida vill göra någonting, givet att då USA skulle ha lämnat Europa. Men som Stefan sa, det finns massor av goda amerikanska skäl för att vara kvar i Europa, framförallt geopolitiska faktiskt. Om man inte är med i Europa och därmed inte heller har något inflytande på vad som händer i kontinenten, då kommer USA att så småningom vara ensamt med alla andra problem i världen, exempelvis gentemot Kina och Asien i övrigt. Och det vill man inte. Det finns också en massa geopolitiska risker med att Ryssland skulle dominera hela den västra halvan av den eurasiatiska landmassan. Det här är klassiskt geopolitiskt tänkande som amerikanska presidenter och administrationer i längden alltid har följt i alla fall. Sen åtminstone de närmaste 100 åren eller så. Så jag tror inte så mycket på att vi behöver en plan B på allvar. Däremot så kan vi, som Stefan var inne på nu, göra en massa saker på lägre nivå. Alltså vi har ett MB8-samarbete, nordisk-baltiska 8-länderna. MB9 pratar man om ibland, om man lägger till Polen som är ett starkt land och som rustar väldigt kraftigt just nu. Här kan vi göra mycket mer. Va? Vårt problem är ju också självförvalet. 2004... under Göran Perssons socialdemokratiska regering så la vi ner de sista resterna av det svenska invasionsförsvaret. Och det innebar att vi hade då, fram till och med 2004, så minskade vi försvarsmakten med mellan 70-90%. 90% för armén och 70% eller så för flygvapnet. Och det är ju en hysterisk försvagning av oss själva som vi gjorde därför att vi trodde att nu var den eviga freden här och alla skulle vara snälla och ryssen kommer aldrig att bli aggressiv mer. Vilket var en grov feluppfattning av historien och som var uppenbar redan då för de av oss som skrev om det här. Men politiskt var det väldigt svårt att komma fram till en annan slutsats. Mm.
NATOs generalsekreterare Mark Rutte uttalade sig i veckan om att utan USA har Europa ingen chans och den som tror det kan fortsätta drömma. Det låter som du är på hans linje.
Det är jag till stor del, ja.
Stefan?
Ja, jag instämmer till full och det är inte bara det att vi... Att den svenska försvarsmakten är fortfarande något för klen. Men alltså, USA sitter ju på helt unika såna här globalt strategiska förmågor som de har byggt upp under flera decennier. Det kommer ta jättelång tid om vi ens ska komma i närheten av dem.
Men en fråga, det skulle kunna hamna att man hamnar i en skymningszon. En sak så är att USA vill inte se ryska trupper vid Engelska kanalen, men å andra sidan, Baltikum är ju ett sånt där ställe där det finns en gråzon. Du tar stridsvagnar som startar på morgonen i Narva, kommer till Östersjökusten redan vid lunchtider och sådär. Alltså det är ju väldigt... hur ser planen ut där och vilka risker finns där, Stefan?
Ja, men jag tycker att alltså, det, scenariot, man måste tänka i scenarion. Man kan inte bara titta på kapaciteter sådär. Men alltså, scenariot, det är ju helt enkelt att ryssarna stjäl en bit av Estland. De tar Narva, sen bara det. Och sen då när NATO ska gå tillbaka, då säger man så här, ja men då slår vi tillbaka med kärnvapen.
Och då, ja, det är väl ett
svar. Ja, och det, då måste man ha ett svar. Och om ryssarna hotar med kärnvapen, då måste man svara med kärnvapen. Och då är det egentligen bara USA som kan göra detta med full trovärdighet.
Mm. Och då Trump sitter i Washington och säger att ja, men Narva ligger i princip i Sankt Petersburg förorter.
Ja, det här är det stora dilemmat. Det här är det alla är jätteoroliga för.
Mm. Men och du är politiker i utrikesdepartementet. Ja, har du löst det?
Nej, jag har inte löst det. Men jag tycker att det man kan göra, man ska först se till så att den konventionella sidan då är ordning, alltså vanliga stridskrafter. Och då är det är att följa Polens väg. Det vill säga,
minera gränsen så mycket man
ja,
kan.
Ja, minera som tusan. Han bygger upp en jättekraftig försvarsmakt. Med förmåga att slå långräckviddigt in i Ryssland. Man kan ju göra det med missiler och bedrönare. Så att man ska ju hota på Sankt Petersburg helt enkelt. Mm. Ganska kraftigt i sånt läge. För då blir de lite mer nervösa då. Men själva just kärnvapenavskräckningsdelen är ej löst. Och den måste lösas. Och jag vet att polackarna är jättenervösa över detta. Och för samtal med Frankrike om sådana här saker. För att man måste ha en lösning på det.
Mm. Ryssarna tar Narva men går inte längre, så hotar de med kärnvapen och USA säger att, ja, hur löser vi det?
Ja, men det är ett problem, ett genuint problem, eftersom Narva i sig inte är jättestort. Det bor väl en knappt 60 000 personer där eller så. Tror jag. Så
och där kan man ordna en folkomröstning.
Ja, det skulle man. Lite. Samtidigt är det ju så att det har ju länge varit en fråga här med ryssarna i Baltikum. De finns ju framförallt i Estland och Lettland på östgränsen då och i huvudstäderna, men framförallt i rent geografiskt liksom, i den östra delen. De är ju nu i hög grad internaliserade i det estniska respektive lettiska samhället. Jag tror att det är några få tusen personer i Estland just nu som inte har något medborgarskap alls. Så det var ju 25% av befolkningen 91-92 någon gång när man gjorde om systemet där. Så man har ju antingen fått dem att bli estniska medborgare eller så kan de vara ryska medborgare. Det är ett antal, 10 000-tal också sådana. Men tittar man över gränsen när man är i Narva så ser man ju den empiriska verkligheten på andra sidan floden och den är mycket, mycket sämre. Det är ungefär hälften av den levnadsstandard man har i Estland som finns då på den ryska sidan. Så de människorna som bor där, så vitt jag begriper i alla fall, och det har ju gjorts ganska mycket undersökningar om det, har ingen som helst lust att bli ryssar i dagsläget. De kanske skulle kunna tvingas till det, det vet vi inte va. Men problemet för NATOs del och för USAs del är att om man inte tar hand om en del eller ett allierat land som har blivit anfallet av Ryssland, då rasslar ju ens trovärdighet vad gäller alla ens andra 59 länder som man också då är allierad med, vilket kommer innebära massor med problem för USA, inklusive en dramatisk kärnvapenspridning till länder som Sydkorea, Saudiarabien, kanske Australien, till och med Japan har ju diskuterat de här termerna, trots att Japan är då det enda land där faktiskt kärnvapen används mot i krigssituationer så att säga. Mm. Så det är en väldigt stor grej, och det som är Trumps grej med Europa och NATO, det har ju aldrig varit att han egentligen vill ge Västeuropa till ryssarna, utan det har ju handlat om att han har varit arg på att Västeuropa inte har betalat sin del av den samlade försvarsbördan så att säga. Och det har han delvis rätt i. Vi har ju legat mycket lägre nu i USA vad gäller BNP delen av försvarskostnadens del av BNP i våra länder om man jämför med USA. Så att, visst, det går att lösa detta på andra sätt. Och det är ju det som gör att han nu hela tiden ältar att han har fått NATO att betala 5% av BNP till försvaret. Det har ju inte NATO gjort än, vilket han inte verkar veta om, utan det här är ju en 10-årsperiod ungefär som man ska komma upp i de siffrorna. Vissa länder som Polen gör det redan, men mm.
MB8, MB9, vad konkret innebär det alternativet? Vad gör vi tillsammans som stärker oss?
Det är faktiskt inte avgjort. Det finns liksom ingen NB8 eller NB9.
Okej, det är bara förhoppningen för framtiden. Ja,
nej, men däremot är det ju så att alla regeringarna i det här området, inklusive Polen, har insett okej, det är så här det ser ut. Mm. Det är vi som är gänget. Och det, att det blev så, det utkristalliserade sig redan förra våren. Det var alla på något sätt bara insåg att aha, det är vi som är de närmsta vännerna. Och så att det finns liksom ingen plan än. Det finns inget papper som säger detta. Men det var vad man insåg i alla fall då.
Mm. Polen har ju trots allt kommit så långt att de har väl snart 5 divisioner i fält eller så liknande i sin armé och så vidare. I Sverige går ju upprustningen ganska långsamt. Jag brukar säga då att om 2022 var 1939, så vi är nu framme vid 1943. Det är alltså ganska lång tid. Den svenska förmågeuppbyggningen, vi häller mycket pengar över Försvarsmakten, men jag tycker inte det ökar antalet förband och sånt där så jättemycket. Eller hur är er bedömning? Hur snabbt går det? Vad säger du, Mike?
Alltså, jag har inte följt detta i detalj. Vi gör ju det på min myndighet i övrigt, men dock inte på min enhet. På min enhet ägnar vi oss åt externa frågor, alltså internationella saker. Men visst, vi har ju ett enormt underskott också. Jag upprepar då att vi skar faktiskt ner Försvarsmakten numerärt i alla fall med mellan 70-90% för 20 år sedan. Och det är ju en skuld vi nu börjar betala tillbaka så att säga. Och det tar ju lång tid. På den tiden kan man ju för sig säga då att vi hade massor av omoderna förband som inte hade något egentligen att göra i ett modernt krig. Alltså splitterlös transport till exempel inom infanteriet. Vi hade väldigt omodern materiel överlag i armén. Flygvapnet funkade ganska bra, delvis marinen också, men även där fanns det stora luckor. Och då la vi ner de förbanden istället för att modernisera dem, och det var ju därför vi blev av med så mycket. Nu måste vi bygga upp det igen, och det är klart att det tar tid, men jag har ju hört överbefälhavaren nu i flera uttalanden vara ganska frustrerad över hur långsamt det går, och det verkar som också, om man tittar på hans tal i Sälen, att det finns strukturer inom försvarssektorn som inte är särskilt agila. Det vill säga att de är kvar i den här nedrustningsspara pengar-modet som gällde under 25-30 år efter det kalla krigets slut. Mm. Och det där är ett problem för honom såklart, och för oss.
Om man börjar sin karriär som 25-åring i en krympande, och så är man 45-50 år kanske och ska helt enkelt ändra. Ja, det kan vara svårt rent mänskligt att ställa om kanske. Stefan, vad tänker du? ÖB har ju luftat frustration över Försvarsmaktens Ja, varför går det så långsamt?
Ja, varför det? Ja, men det finns andra exempel då, som Mike inte var inne med, att man kan lägga till det här. Till det här. Och det är till exempel att det har ju varit svårt att få övningstillstånd. För att ska man öva sina förband, då kommer man ju alltså att orsaka buller. Och det gillar det tydligen inte folk då, att man ska ha buller.
Länsstyrelsen gillar
det. Och så måste man ha särskilda miljötillstånd för det. Men då visar det sig att när vi var och besökte i svenska förbandet i Lettland, då visar sig att det är enklare att öva i Lettland faktiskt, för där är andra bestämmelser. Så, för där kan du helt enkelt ha övning längre in på natten. Man måste ju öva på natten. Ja. Men de omkringboende där, de har inga problem med det, för att det ingår ju i deras försvar. Mm. Så att en sak som man skulle kunna göra, det är ju faktiskt att ta svenska förband att åka till Lettland och öva där. Då, för att det är ändå där vi ska slåss om det blir skarpt läge.
Om man ändå satt i riksdagen och kunde stifta nya lagar.
Jag tror inte ens att det behövs en lag för det. Jag tror att det är bara att försvarsmakten hör med lettiska försvarsmakten om det är okej och vi kommer.
Ja. Hörrni, vi ska gå vidare. Det är några frågor till jag vill klara av. Svenska kärnvapen, idén har luftats. Är det ett realistiskt eller rent av sannolikt alternativ? Vad säger du, Stefan?
Nej, det är inte ett sannolikt alternativ. Och jag vill ju ha kärnvapenavskräckning. Jag är väldigt angelägen om att påpeka det, att man måste verkligen ha detta. Men om det finns något avtal i världen som faktiskt har funkat ganska bra, så är det icke-spridningsavtalet. Och det kan Mike berätta mycket mer om, för det handlar om hans expertis. Men jag ställer den frågan till Mike då. Kan inte du berätta något om det? Hur bra är icke-spridningsavtalet?
Fast frågan var ju om Sverige skulle skaffa kärnvapen, om det var realistiskt.
Jo, men alltså, det här handlar om icke-spridningsavtalet är kast, då tycker jag, då gör vi det. Men om det är ett av de bättre avtalen, vilket jag tror att det är, då vill jag inte ha.
Man kan ju säga så här, vi la ner på FOI, la vi ner gamla FOA då, la vi ner vår kärnvapenforskning ungefär samma veva som vi gick med i NPT, skrev under NPT-avtalet i slutet på 60-talet, början på 70-talet. Så det är länge sedan. Vi har ju fortfarande ingenjörer hos oss som i princip vet hur man bygger kärnvapen och skulle kunna göra det också om de hade rätt grejer till det, vilket vi inte har längre. Vi skeppade iväg de sista 3 kilo av vapenplutonium någon gång för 10-15 år sedan kanske, till USA för övrigt, som en goodwill-gest då i nedrustningshänseende. Att bygga upp ett kärnvapen i Sverige är en jättelik process som kostar massor av pengar. Jag behärskar inte alls den tekniken, men jag har kollegor som gör som sagt, och de säger att det är i praktiken helt orealistiskt. Det finns alternativ till det här dock, och det är det man gör i Europa redan, där det finns lagrade amerikaner, förutom de franska och brittiska kärnvapnen som ju är egna nationellt hållna resurser. Så har vi då i 5 andra länder i Europa amerikanska taktiska kärnvapen som lagras på flygbaser i de här länderna, som är tänkta då att användas av allierade flygvapen, belgiska, holländska, italienska, tyska och turkiska, om det skulle bli krig. Och de får då bara användas när kriget har brutit ut, för att använder man någon tidigare så bryter man ju då i praktiken mot NPT-avtalet. Men efter att kriget har brutit ut så anser man att då har det avtalet redan fallit. NPT-avtalet, som Stefan nämnde, är bra i meningen att, alltså icke-spridningsavtalet för kärnvapen, det är bra i den meningen att det verkligen har blivit en internationell norm som har begränsat kärnvapenspridningen drastiskt. Men som sagt, vi har ju nu ett antal tecken på att stormakterna, framförallt då Ryssland och USA, inte alls är överens om hur man ska hantera kärnvapenfrågan tidigare. Vi har ett stort bilateralt kärnvapenavtal dem emellan, startavtalet, som håller på att gå ut nu. Det går ut i februari, tror jag. Det finns inga tecken just nu alls på att man skulle vilja skriva under en fortsättning på det. Så vi kan komma att leva under en tid där NPT-avtalet är det enda som finns vad gäller detta.
Okay.
Och då bör man hålla fast med det. Det är det som är min poäng. Liksom. Mm. Även om det är problematiskt att vi inviserar.
Du har rätt i det, Stefan, att skulle vi nu skaffa kärnvapen eller börja ett program för att anskaffa kärnvapen, så skulle vi direkt bryta mot NPT-avtalet, och det är mindre lyckligt i det här läget. I Washington dock så finns det nu idéer om, det var rätt kul att höra detta, men dock öppna idéer om att från tankesmedier, visst inte från administrationen, men från administrationen närstående tankesmedier, att man skulle utveckla det här NATOs nuclear sharing, som det kallas då, alltså delgivning av kärnvapen till länder som Polen och Finland. Och det är lite spännande. Polen har velat ha, stora delar av det politiska spektrumet i Polen har velat ha amerikanska kärnvapen lagrade på polsk mark. Finnarna, vad jag vet, har inte sagt att de vill det. Samtidigt har de, vad jag vet, inte heller några begränsningar för. Men okay. Det kan bli en intressant inrikespolitisk debatt i Finland, skulle jag säga, milt sagt, om det här.
Ja, även i Sverige, tror jag.
Onekligen, ja. Onekligen. Hörrni, en sista fråga. Anledningen till att vi har den här diskussionen, det är ju den utvecklingen som har påbörjats i USA. Ser ni någon möjlighet att vi skulle kunna gå tillbaka, att vi så att säga resettar allting som har hänt de senaste åren och allting blir som vanligt igen? Eller drömmer man då, som Mark Rutte säger? Vad tror du, Stefan?
Ja, nej, men nu är vi en ny tid helt
enkelt. Nu är det en ny
tid. Ja, det är vad alla säger. Jag tycker att det framförallt så är det ju Rysslands krig i Ukraina som har skapat en ny tid. Och jag tror ju faktiskt att det här händelserna vi nu ser, alltså kriget i Gaza, Israels krig mot Hezbollah, Israels krig mot Iran, eller om man kan kalla det för Irans krig mot Israel också, och den nu pågående iranska revolutionen är ju följdverkningar. Allt det här hänger ju samman på något sätt då. Mm. Men amerikanerna har tröttnat på ett Europa som inte tar ansvar. Okej, okay? Så man kan ju inte backa tillbaka till hur det var när vi inte tog ansvar. Det går ju liksom inte sådär.
Nej.
Och ryssarna har blivit knäppa, och så vi kan inte prata med dem ordentligt. Och så att nej, det är en...
Det är en ny tid. 1989s värld är borta, nu är vi i en ny tid. Håller du med?
Ja, men jag skulle vilja kalla det en ny gammal. Alltså, den tid vi har haft nu efter det kalla krigets slut fram till, låt oss säga, 2014 eller så, när ryssarna gick in på Krim, det är en parentes i historien, precis som tiden mellan första och andra världskriget var en parentes. Normalfallet i historien, om vi tittar tillbaka de senaste 500 åren eller så, det är att det pågår krig då och då, och krig återkommer ständigt mellan även stormakter. Kärnvapnen gjorde 1945 att det inte blev krig mellan stormakter på 50 år, trots att det var en väldigt konfrontatorisk situation mellan två allierade block då, NATO och Varsava-pakten primärt under amerikansk och sovjetisk ledning. Nu har vi inte haft det läget i 25-30 år, men nu är vi tillbaka i det läget igen, där krig är en realitet och där länder måste hitta nygamla sätt att försvara sig, till exempel genom upprustning och allianser. Det är det som man har gjort i hundratals år tidigare. Så ur den synvinkeln är det inte ett nytt läge, utan mer ett nygammalt. Vi har varit med om det här förut, men i och med att vi har haft en tid nu på 25-30 år där vi inte har behövt ta de här hänsynen, så tror vi att det är helt nytt. Men det är det inte, utan det är i ett historiskt ljus en rätt normal situation, tror jag.
Mm. En ny gammal tid, ny för många av oss, men normal historiskt, och dags att börja. Hög tid att tänka mer på framtiden. Stort tack, Mike Winnerstig, för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Stort tack, Stefan Olsson, för att du gästade mig idag.
Tack så mycket.
Och stort tack förstås också till er som har lyssnat på dagens avsnitt av Ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Som vanligt är ni varmt välkomna att höra av er till redaktionen med tankar och synpunkter på det vi precis diskuterat, men också om ni har förslag på ämnen som vi ska ta upp i framtiden. I båda fallen så mejlar ni till ledarsidan@svd.se. Dagens producent, han heter Jesper Sandström. Ansvarig utgivare, Elisa Irenius. Själv heter jag Andreas Eriksson, och jag hoppas att vi hörs snart igen.